Röster.
Dagens programledare Mikael.
Dina röster i vardagen.
Ja, välkomna till dagens fontänbubbel. Idag är den 14 november då. Och det är jag som är Mikael Hansson, och konstigt nog, jag har känt mig mer avslappnad nu på senare tiden. Kanske var för att jag satt och funderade i helgen då, jag var lite deprimerad, men sen så gick depressionen över efter 4 timmar då. Jag hoppas att det kan vara det att jag har kommit över en äldre kris som jag har haft då, men jag känner mig mycket mer avslappnad nu än jag varit tidigare. Och i dagens podd så hade vi tänkt att prata om att man ser ljust eller mörkt på tillvaron. Fråga om vad är ondska och vad är godhet. Är det en fråga om att ha ett lyckligt liv och om angående lidelse och så? Jag ska gå in på den här frågan. Vi ska gå in på den här frågan med som en samtalspodd idag, och vi börjar det här programmet med en låt som vanligt. Man säger att man inte ska se mörkt på tillvaron, men man kan inte se i mörkret. Man ska se ljust på tillvaron, kanske man säger istället, att man ska vara positiv. Men det finns inget ljus att se kanske. Det handlar ju om att man har inte så mycket tro om man ser mörkt på tillvaron. Då kommer ju in frågan på det här med ondska och godhet, att det är en religiös fråga. När jag nämnde det här med tro, att min uppfattning är att jag tror att vi alla är på något vis andliga varelser då, alltså att vi måste ha någonting att tro på för att vara liksom andligt starka. Jag kanske använder de orden, men man måste vara, så att man ska vara, alltså läkarna jobbar ju med kroppen, de är fysiologer, men om man har psykisk ohälsa så vill de förklara det med att det är kemisk obalans i nervsystemet eller någonting sånt. Men det kanske finns någonting annat man skyller någonting dåligt på i ens liv då. Och kan man också fråga sig hur definierar vi ondskan i vårt samhälle? Och jag ska säga så här, att Sverige är ju ett kristet, historiskt sett ett kristet land då. Och enligt den kristna läran så är det ju Gud och Jesus som är ljuset då. Beskrivs det som att det är de som är vägen till livet och godhet då. Och då pratar man om att det är den här onda djävulen som har vilselett människan och vilseleder den bebodda jorden till att begå synd. Och det började redan i paradiset då Eva förledde Eva till att äta av den förbjudna frukten om gott och ont. Och då var det en fråga om att Eva fick kunskapen att kunna se om vad som var gott och ont. Och då blev vi människor dömande att döma vad som var rätt och fel. Och jag tror att det är det som är det som definierar ont bland människan i religionen, att vi människor har förmågan att bedöma andra människor som onda eller att göra rätt och fel, bedöma rätt och fel. Och dagens podd handlar om att vi ska diskutera om att titta och ljust eller vad som är mörkt, liksom vad är ont och vad är gott. Det här med, det är också en fråga, varför tillåter Gud ondskan? Men jag sa också tidigare, definierade det, att det var vi människan som hade den uppfattningen om ondska var, eftersom vi hade fått den här kunskapen om gott och ont då. Men svaret till den frågan brukar religiösa ofta säga, att vi människor har fått en fri vilja, och det är det som är problemet. Gud har låtit oss göra det som är ont om vi vill göra ont då. Det är ju det som är, jag har ju erfarenhet av att det är människor som jag har tänkt och känt så. Jag har sett mörkt på tillvaron och tänkt att människor vill med avsikt mig ont eller andra människor. Att människor vill med avsikt göra andra ont. De vill göra folk ont, alltså för att de tycker det är kul eller att de är förbannade och elaka. Man pratar om att ja, det är de där jävlarna, eller i svenskan då. Och det här med religion, det leder ju till att det blir någon slags filosofi om vad som är rätt och fel. Brukar det vara så i många samhällen, och sen så bygger man sin politik på det. Och det kanske funkar så med alla politiska ideologier, att det är någon slags religion som leder till en filosofi som bygger deras lära på vilka lagar de vill sätta i sina samhällen då. Feeling high and tired.
I en sådan kall värld där människor endast tänker på sig själva är det en utmaning att vara kärleksfull, att med godhet försöka ändra folk till att inse att deras handlingar gentemot jorden är fel, att de med dessa handlingar dödar livet på jorden, att de medvetet gör ont mot djur och natur, att de medvetet agerar för att förstöra, är helt ofattbart. Så i en sådan kall värld är det svårt att finnas till.
Ja, vi tackar för det inslaget av Kiki då. Hon pratar om egoism då. Alltså hon ser det som att de är folk som förstör världen. Alltså de gör det med att de gör det för att det är ett egoistiskt skäl då, tolkar jag det som. Och det handlar ju om att de ser sig bara själva, de här egoistiska människorna. Men vi ska diskutera det här med ondska och hur man definierar ondska i samhället. Hur ska vi göra så att vi inte blir vilseledda från mörkret och istället kunna se ljus på tillvaron? Och vi har öppen mick här, och vi har Göran, tror jag, som har kommit och vill prata. Hur tänker du, Göran? Funkar micken? Jag tror den är på, du bara börja prata, tror jag.
Är jag med? Okej. Okay. Ja. Ondska och godhet. ur det bibliska sammanhanget,
ja,
som
det
du
kan,
var inne på
det
från
ett
början.
Exempel.
Egentligen är det väl så här, det är egentligen bara troende kristna människor som tror att det finns en djävul också. Inte vi andra.
Men det verkar ju ibland som att han är ju en person då, eller en varelse då, som de har ju en stark beskrivning på hur han är, men det är ju en fråga om att den här djävulen, han har vilselett, han lurar folk bort från sanningen då. Det värsta han vill är att folk inte känner till Gud, och han vill inte folk ska känna till honom heller. Om jag ska kunna svara på den frågan faktiskt, men på något vis så vet ju folk om att alla har ju en uppfattning om att det finns något som är rätt och fel, att det är någonting man dömer är fel.
Mm. Men i takt med att världen och framförallt Skandinavien här uppe blir allt mindre och mindre troende, religiösa, alltså kristna, den kristna tron försvinner mer och mer, så jämför vi inte längre ondskan med djävulen, utan då tar vi det näst värsta, vilket det var Hitler. Men yngre människor börjar bli trötta på Hitler också, så att nu finns det massor av ondska i världen. Framförallt från psykopater som jag inte tror vet att de är onda. Utan de tror att de gör rätt bara för att de inte kan känna empati för någonting. De har inte de här spärrarna. Och jag brukar göra en omvärldsanalys i det här programmet. Jag har ingen idé, men önskan går dra fram över hela världen. Det var en statskupp i Ecuador förra veckan. I Bolivia är det problem. I Chile, i Europa, fascisterna i Spanien gick framåt. Hela gamla östblocket började bli fascistiskt. I Sverige vet vi hur det ligger till. Ryssland har sin despot. Han ligger ganska lågt just nu, men fortfarande så kan ingen debattera med honom. Journalister försvinner spårlöst. De åker inte ens i fängelse. De bara försvinner. I Asien är det problem i Hongkong. Och jag har läst hur den kinesiska pressen behandlar problemen där, och naturligtvis är det helt i motsats mot vad vi ser i vår västmedia. Jag tror det lugnaste stället som finns i världen just nu måste vara Nya Zeeland. Om du vill fråga mig någonting så går det gärna bara nu.
Ja, jag vet inte om jag har så mycket frågor, men det var någonting som slog mig förut när du frågade angående det här med djävulen, att det är de folk som inte är troende har ju den uppfattningen att han inte finns, men de har den uppfattningen att ondskan finns. Det slog mig det att en kristen kanske inte ska tänka så mycket på ondska, och de ska inte se så mörkt, de ska se ljust, att det är det som handlar om det här med tro. Det är väl mycket lätt att man tappar sin tro när man tittar på nyheter och läser nyheter också. Att man tappar sin tro. Att det är, man brukar kunna, alltså det vi svenska språket är väldigt format av religionen. Till exempel, vad har hänt i världen idag? Världen är ju ett ord för uttrycket att man ska inte vara en del av världen. en världslig människa tänker inte på ett liv efter döden utan tänker på livet nu. Och då spelar det ingen roll om vi lever olyckliga eller lyckliga. Det spelar ingen roll vad som händer, alltså bara man har en god tro liksom, tänker jag i alla fall. Jag kanske gör det, jag pratar för mycket kanske.
Nej, men grejen är det. Jag satt på en spårvagn i Göteborg där dök fram en sån här nyfrälst ung kille i 18-årsåldern och var så där jättelycklig. Och så talade han om för mig hur fantastiskt det skulle vara att komma till himlen. Så sa jag, varför tar du inte livet av dig? Men det hoppade han över. Och sen fortsatte han, du måste vara beredd på, om du tror så blir det så underbart som du inte kan tänka dig. Ja, men så, jag får ta ställning till det då. Jag kanske blir överraskad. Ja, alltså, men det kan lika bra vara du som blir överraskad.
Ja, men vissa nyfrälst, de är lite charmatiska av sig, vissa kristna, vissa rörelser, och de är lite tokiga tyvärr, men det kan man man får skratta med dem egentligen.
Ja.
Ja, men vi får gå vidare till nästa person. Tack så mycket, Göran. Ja, Martin.
Ja, det är Martin här.
Ja, vad tänker du?
Ja. Jo, men det var intressant där, det som du benämnde just med retoriken. Det är ganska viktigt när man pratar om gott. Och jag tänkte mycket det inom politiken. Så den amerikanska presidenten brukar säga det. Kanske inte Trump så mycket, men tidigare att det är så här, God bless America.
Ja, det stämmer.
Då brukar man ofta säga när man avslutar långa tal. Och det är som att de är lite bättre än alla andra. Det är de som, de säger att det är de som bestämmer utgången av olika händelser med mera. Ja.
Så, som jag ser det så blir det ju ett ord som alla har lärt sig att säga liksom. Man kanske inte tänker så mycket på just vad det betyder liksom, God bless America, och så en annan politisk åsikt att ja, men vi är så konstiga, vi i Amerika, så varför skulle Gud välsigna oss? Men det är ju det vi vill.
Det är ett sätt för dem att liksom stryka ett streck över allt ont och säga att ja, men tillsammans är vi lyckliga och goda.
Ja, det spelar ingen roll om vi gör något fel liksom. Gud har förlåtit oss kanske. Ja, vi fortsätter med en låt om. Man ska inte vara negativ och se mörkt på tillvaron, utan man ska se ljus på tillvaron. Vad är då positivt och vad är negativt i fråga om vad som är gott och ont? Och vi fortsätter med våra diskussioner i öppen mick, och vi har en ny person här uppe.
Det är Olof.
Ja, välkommen Olof. Hur tänker du?
Jag tänkte börja från ett annat håll lite grann när det gäller just den här frågan om gott och ont. För det finns och i så här berättarvärlden så finns det ju en term för det här, en ond handling som är så ond så att det sätter spår i karaktären som gör att det inte finns någon återvändo, och det är, som heter Moral Event Horizon, som är den handlingen man gör som är liksom att man inte kan men det finns ingen återvändo. Det här är så grymt. Det här är så grymt över alla mänskliga gränser, och det finns ingen återvändo från när man väl gjort den. Och ibland så kan det leda till, beroende på hur man gör, till en så kallad complete monster. Att man har inga, att man är rakt igenom ond och inger skräck i publiken, och att man inte har en enda positiv egenskap och alla bara känner sig motbjuda, även inom fiktiva världen. Och jag funderar på om man översätter det till det verkliga livet.
Olof, du får beskriva lite mer vad det egentligen heter på svenska. Du nämnde något som hette på engelska.
Ja, jo, jo.
Kan du beskriva det lite mer så att folk som inte känner till det uttrycket...
Oh.
Eller är det kanske svårt att göra?
Det är lite svårt att göra med moral event horizon, moraliska händelsehorisonten.
Okej, okay, så att det är den meningen att den här karaktären ska bryta mot en moralisk norm bara för att det ska vara...
Det är som
en
del
rolig, rolig
antingen
historia.
Att det ska vara roligt eller att det ska vara drama, att det ska vara liksom att man ska, det beror på vilket verk det är. Ibland om det är komedi så är det inte alls säkert att det har några konsekvenser. Det kan bara bli att karaktären behöver skrivas om lite grann. Men
att det är det rationella tänkandet som vi människor har då. Mm. Att då gör man något så är det alltid någon konsekvens av det. Ja. Men med den här skurken, superskurken i dramat, han får inga konsekvenser eller?
Ja, det kan han ha. Han kan få antingen att han dör av karma på grund av att det är tecken på att han förtjänade det, eller så går han ostraffad.
Kan du
om jag ska översätta till verkligheten.
Ta ett exempel i verkligheten, ja.
Om jag ska ta ett exempel i verkligheten så har man tänkt mycket på det här med andra världskriget. Har jag tänkt mycket på det här frågan huruvida till exempel Hitler, om han var en sån här 100% ond, eller att han gick över en moraliska gränserna är ganska uppenbart. Men där har man ju olika aspekter, för det fanns ju andra i närheten som var likadana som han, och det var också en allmän masspsykos i landet. Så att han var ond ser jag inga svårigheter med att säga, men exakt hur ond Hitler var kan ju diskuteras med tanke på det allmänna läget, alltså den allmänt uppiskade stämningen efter att de hade förlorat så mycket och sådär. Så det är kanske kontroversiellt det jag säger, men
det var ju deras propaganda att det var judarna som var de onda människorna i deras verklighet då. Mm. Jag är inte insatt i vad de hade för politik, man kan väl läsa till det, men det har inte jag något intresse av.
Mm. Men nazismen var ju en ism.
En lära.
Ja, och trodde man på den och att det var att man var övertygad om att det var det enda och riktiga. Så i krigsslutet, varför tog de höga nazisterna livet av sig? De hade ju rätt.
Ja, det kan man ju fråga sig. Det var ju att man vet ju, alltså att de skämdes håller jag för osannolikt. Men jag har också tänkt på det. Förmodligen, det var någon ära i det förmodligen. Men alltså jag vet inte om jag håller med nödvändigtvis att en övertygelse är en ursäkt för att begå handlingar. Alltså det kan tvärtom vara värre, till exempel om man är religiös fanatiker och tror att man förvrider hela sina ideal hela tiden till att ja, Gud vill säkert det här ändå, eller Gud är säkert med mig. Det gör ju knappast att man blir en mänskligare varelse, det är snarare att man ser att man blir ännu mer skrämd av människan, att de har så korrupt sinne att de hela tiden blir tvungna att hänvisa till något annat. Men det är i alla fall min uppfattning.
Ja, jag tror ju inte det att de var så inbytna om de tog livet av sig i slutet, alltså, för de borde ju egentligen ha, om de hade varit riktiga trott på det de hade sagt, så hade de väl kämpat i slutet och låtit sin fiende döda dem istället för att de tar livet. De var väl förmodligen väldigt olyckliga själva då. Jag vet inte om det stämmer, men det var någonting som kom ut nu som spreds, var skvaller då, om att det var Hitler, han var homosexuell då, samtidigt som de här nazisterna hatade homosexuella. Jag vet inte om det är sant, men jag har hört något sånt skvaller på nätet. Det
finns alltid sånt skvaller.
Det kan ju stämma, för han var ju gift med en kvinna i 45 sekunder innan han blev så skallen och henne och sig själv. Så.
Men det kan ju varit så att han var väldigt deprimerad, så att, och därför han tog livet av sig. Eller så var det någon annan som tog hans liv och så hittade de på det. Mycket sådana här konstiga spekulationer.
Jag håller lite för osannolikt att han skulle skämts.
De påstår ju också att han inte dog. att de hittar på den där.
Att han är en cyborg på 120 år som lever kvar i Tyskland. Det har jag också läst att är bland de knäppaste konspirationsteorierna som finns.
Yes. Vi har en till person här. Peter, välkommen. Är mikrofonen på? Det tror jag. Upp där, ja.
Ja. Så, nu är det på.
Nu så, ja. Nu funkar.
Hur tänker du, Peter?
Ja, jag har lite, dels lite filosofiska tankar och sen lite mer praktiska tankar. Börja med det filosofiska då. Jag tänker godhet och ondska. Om vi tänker oss rent vetenskapligt, om allting har uppstått ur ingenting och det finns inget mer än den fysiska verkligheten, kan det egentligen finnas gott eller ont ytterst sett? Att jag menar, att jag går ut och mördar någon, det vet vi ju, vi tycker, människan tycker att jag har varit ond, men varför är det ont från det yttersta synsättet? På vilket sätt vad är det som gör att det är ont?
Ja, man kan ju beskriva universum som likgiltig inför ondskan också. Då finns väl, kan man väl också beskriva att universum är enligt Gud, och att det är Gud som är Guds suverän, men han har ju också tillåtit ondskan. Och det kanske jag skulle ha berättat angående tidigare då, att varför han tillåter ondskan. Och det var inte bara för att vi har fri vilja, utan han lät djävulen pröva sin tes under en bestämd tid då. Alltså att man pratar om att domedag, alltså Armageddon, ska komma då. Och då är det slut liksom med djävulens tes då, att han har prövat. Men det är ju så att jag har den uppfattningen att de här vetenskapen är extremt religiös också, även om de, alltså att det är syftet med hela vetenskapen, att man försöker finna ett svar på frågor då, att det måste ju finnas en anledning till att man försöker förstå saker och ting i naturen, att man säger att jo, men världen måste ha kommit till av en orsak. Men det är ju liksom det sättet vi människor beskriver.
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det.
Nej.
Jag fortsätter lite med min tanke, ja. Att just att om vi tänker oss att om det, för att det ska finnas rent ytterst sett något som är gott och något som är rätt, eller något som är ont och något som är gott,
ja,
så behövs det nästan, tänker jag då, ett högre väsen vars, som är allting utgår från ett mått från det högre väsendet.
Ja.
Att det högre väsendet är god, och det som går emot det här väsendet blir automatiskt ont. Så att det finns en definitiv punkt för vad som är gott då. Så att vi har något att jämföra med. Har vi inget att jämföra med, om allting bara uppstått och intet, då finns det, kan det inte finnas något gott eller ont.
Det får mig att tänka på ett citat av självaste Satan. Without evil there can be no good, so it must be good to be evil sometimes.
Jag tittar faktiskt på ett ord igår som hette inte meningen, men det är menigheten. Att det är menigheten, att det är, vi människor har olika uppfattningar om olika saker då, att det är, den här menigheten är en gäng, alltså att de funkar som en gud då, eftersom de har sin uppfattning om verkligheten, sina värderingar då, kanske. Alltså att du ska jämföra att det är den här goda guden då, att det är någon ledare som leder allting, har sett de här reglerna. Men
jag tänker ju lite så, nu vad Olof sa här också, ja, att jag tänker ju att allting har utgått från den högre skaparen,
ja,
som är god. Så att önskan behöver inte finnas, utan,
nej,
den har kommit till. Men godhet är något som är definitivt. Det,
ja,
har alltid funnits, kommer alltid att finnas. Så är min tanke kring det då. Jag vet inte om jag ska gå vidare med det mer praktiska jag hade i tankarna.
Nej. Det har aldrig funnits någon ondska, den är bara påhittad då kanske. Take it back, take it back, take it back. Ja, vi pratar om gott och ont och hur man ser på tillvaro, om man ser mörkt eller ljust på saker och ting. Och vi fortsätter med diskussionen då i öppen mick, och vi har Rosmarie, väl? Välkommen, ja. Vad tänker du?
Jag tänker så här att du nämnde innan om att det som vill andra ont.
Ja.
Jag tror personligen att det är personer som inte mår bra, och de har ingen bra självkänsla, och de kanske, du kanske har ett sätt som de vill ha, så de, därför går de på dig med sin ondska, tror jag, och mobbar dig och whatever vad det finns.
Ja, nej, alltså min uppfattning är att det är väldigt svårt att veta hur andra tänker. Jag nog tar jag som slutsats nu, och jag har gjort det faktiskt, att jag har tänkt så här att det måste finnas ett absolut riktigt sätt som saker och ting ska vara på. Har jag tänkt, och har insett att det kanske inte stämmer så, för vi vet inte vad andra folk tänker. Och då hade jag den inställningen att de måste alla tänka riktigt och rätt. Och det är väldigt svårt att veta det.
Men vi är inte perfekta människor, tycker jag.
Nej, då blir det ju frågan om vad är perfekthet. Utan det är det som jag kanske försökte vara då, eftersom jag trodde att det var något som var ultimatum rätt och riktigt då. Att det var den perfektionismen som jag sökte då, som jag inte fann alltså.
Jag tänker mer så här att den som är perfekt, det är Jesus, Guds son, och vi människor, vi är syndare och så här. Du pratade ju innan om religion och
ja,
så.
Att man beskriver Jesus som han sägs vara fullkomlig då.
Ja.
Att han var den enda som var fullkomlig då efter syndafallet då.
Ja.
Bara klämma in med, du pratade om menigheten innan.
Ja.
Menigheten är väl egentligen allmänheten?
Ja, det är det jag menar, att man ska vara som folk, och att man inte ska gå emot. Man ska inte vara någon som inte passar. Alltså man ska inte vara, men man ska vara menighet. Man ska vara som folk, och så tänker folk. Och man ska inte göra fel. Man ska göra rätt för sig. Men det är ju för andra man gör rätt för sig.
Men
jag menar att
det är skillnad på menighet och menighet. För att
ja, det är
jag tror väl att menigheten är moralens poliser. Alltså den stora folkviljan. Men den svenska menigheten skiljer sig avsevärt mot den amerikanska menigheten.
Ja, det gör det nog säkert.
På så sätt, till exempel här i Västeuropa, så strävar vårt juridiska system efter rättvisa. Medan i USA så är juridiken ut på hämnd.
Ja.
Och det är skillnad.
Är det så du ser det? Eller tänker då?
Ja.
För det kan ju vara så att amerikanerna säger, men vi söker ju också rättvisa. Men
ja, de har ju till exempel en som sitter på 40 års fängelsestraff.
Ja.
Och söker villkorligt och frigång efter 20. Då kommer offren till hans brott till fängelset och får säga sin mening. Ska vi släppa ut honom? Nej, det ska vi inte.
Nej, ja. Marian, vill du börja? Har du... Ja, okej. Japp, det blev inte Marian som ville börja utan... Eller vi... Ja... Ja, hur... Den är på,
du,
ja.
Du har glömt vad hon heter, eller?
Ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt, faktiskt.
Magdalena är det.
Magdalena, ja. Ja. Det blev lite konstigt nu.
Jag har inte riktigt hållit koncentrationen under programmet, men jag vill ändå säga något viktigt. Jag vill förmedla den synen som jag har på Gud och min gudstro.
Ja.
Jag fick en tro av mina föräldrar när jag var barn. De tog mig till kyrkan varje söndag och bad aftonbön. Detta har varit grunden i mitt liv. Och någonting som jag alltid har kunnat falla tillbaka på. Och det är därför jag vet att det finns något gott i alla människor i det här rummet och överhuvudtaget ute i världen. Och jag vill bara visa på, förlåt mig. Jag vill bara säga att man alltid kan be till hjälp om Gud. Många här mår dåligt, men han finns alltid där och hjälper. Och när vi inte själva orkar be, så ber Gud för oss. Och jag vet att det finns en skyddsängel som vakar över oss alla. Sen det här med ondskan. Ja, Gud har gett oss en fri vilja. Men, och då kan vi välja att göra ont. Men om man ser på ett barn som föds. Jag har själv uppfostrat två barn. Då är de goda från början.
Ja, alltså man kan ju bli vilseledd också. Man vet inte vad som är rätt och fel alltid. Barn är ju ganska oskyldiga liksom.
Och ja, precis.
Man ska inte döma barn.
Nej.
Det är lätt att barn dömer varandra och så växer man upp och så tror man att jag var alltid dömd när jag var barn av de vuxna.
Ja, jag vet inte om det som jag sa lät naivt, men
nej då, det
har hjälpt
jättebra.
Mig under mitt liv och i min sjukdom och under goda och mörka perioder att Gud har liksom alltid funnits kvar. Inte som en farbror på ett moln utan som Gud, som en pappa ungefär, som har hållit mig i handen när jag inte har vetat vart jag ska gå. Mm. Jag önskar att de som inte har tron i detta rummet kom till tro. Kanske inte på något sånt frälsande sätt att jag måste till himlen nu, men ja, att de kände stöd och hjälp. Tack för mig.
Ja, tack. Ja, det var nästa person, det var Mariam. Du ville också. Du skulle vara med också, men du... Japp,
Nej, men jag tyckte diskussionen blev så himla bra så jag tänkte jag kan fylla i lite på här istället. Nej, men... ja, vårt svenska samhälle är ju, det är mycket som grundar sig i den kristna tron. Och ja. Det är väl kanske inte helt konstigt.
Nej.
Sen händer det ju saker med olika generationer. Många är uppvuxna i... med en barnatro i kyrkan, med högtider och så vidare, även jag. Nu råkar jag till vissa vara lite kontrasternas person. Mitt namn är ju Mariam och det är ju arabiskt. Ja. Och det anses dessutom vara ett muslimskt namn. Och jag är kristen. Men jag är också vetenskapskvinna och vuxit upp i en familj som pysslar mycket med olika vetenskaper. Och då var min fråga ganska tidigt. Ja, kan man vara troende och vetenskapsperson samtidigt? Svaret jag fick tycker jag har burit med mig ganska länge.
Okay.
Vi tänker oss Big Bang och så tänker vi oss skapelseteorin. Och så tänker vi att det är olika beskrivningsmodeller av samma sak. Hur beskriver du för en person som levde för 1000 år vad x antal miljoner år är? Ja. Dag ett, dag ja. Två och så vidare. Men nu är det så här.
Ja.
Jag personligen kan ju tycka att man bör när man pratar om en övertygelse och när man går ännu längre och pratar om någonting som kan bli fanatiskt, då är det dags att börja bli lite skeptisk. Det här med att ifrågasätta saker är ju någonting som är bra. Och det gör man ju. i alla läger.
Yes. Och då gäller det att man får svar och inte får ett felaktigt svar, eller man kanske sitter och grubblar för länge då.
Ja, men jag tror ur perspektivet gott och ont så tror inte jag att saker och ting är det ena eller det andra. I de godaste intentionerna kommer ju också de hemskaste överträdelserna. Men ja. Du ser osäker ut. Har du en fråga på G?
Nej, jag tänker mig så här svart eller vitt. Det är väl det att man kan vara tokig och säga, men så är det. Liksom, det svaret är givet. Som man sitter och funderar liksom på vad som är sant och inte sant. Men vissa saker kanske man tycker är för givet och sant. Men det är ju det problemet är, att har man bestämt att så här är det, då kan man inte tänka utanför boxen, som de kallar det. Men den liknelsen är helt missuppfattad enligt mig. Men det jag menar är att man kan inte tänka utanför ramarna, eller det som vi har satt är sant, alltså, för att då måste man bryta ner det som vi redan har postulerat då.
Mm. Om jag lägger det så här, har du en känsla av vad som är gott eller ont?
Ja, alltså, ja, tyvärr så är det väl så att det här med ångest då, att man tittar från sitt eget perspektiv, man måste tänka lite på andra människor, hur de är. Hur skulle jag göra om jag var dem? Man tänker för mycket på sig själv. Och det är väl det att man har ångest själv. Och man kanske är lite lat kanske. Mm. På grund av ångesten då.
Men då tänker jag med att om jag förstår dig rätt, så tänker du utifrån gyllene regeln. Att bemöta någon annan som du själv vill bli bemött.
Ja, är det du, ja, man skulle kunna ta gyllene regeln som exempel, ja.
Och det tänker jag är väl ganska så enkelt och bra grundläggande sätt att förhålla sig till varandra, oavsett vad man, alltså, om man vet det ena eller det andra.
Vad är gyllene regeln?
Om jag har förstått rätt, så är gyllene regeln att man ska behandla någon annan så som man själv vill bli behandlad. Och det har vi ju som en norm i vårt samhälle. Och det ingår även i de flesta religionerna. Sen vad man gör med religionen är ju en annan sak. Men det ingår ju också i etikett. En bemötande kod. Och om man nu pratar om vad som är gott och vad som är ont. Att om man får börja definiera vad är ont och vad är gott.
Det är ju det här med i den egna
tillämpningen av
den egna integriteten. Och att till exempel man sitter i ett rum, så finns det en viss förväntan att man ska hälsa på varandra. Jag sa det, att man får tänka lite på andra. Och då kan det vara ett bra exempel att hälsa på den andra, eller visa att jag ser det, jag sitter här. För som jag sa...
Jag förstår vad ni menar, men jag visste inte att det hade ett namn. Så vad var det för fråga?
Nej, alltså den gyllene regeln, det är väl taget från Bibeln också. Att du ska inte behandla andra som du inte själv vill behandla. Du ska behandla andra som du själv vill behandla då, liksom. Ja, vi har nästa person, Roger, då.
Ja, hejsan Mikael.
Ja.
Vi har pratat mycket idag om den rena ondskan, som jag kallar den.
Ja.
Och det är väl gott nog att vi pratar om den rena ondskan. Det är viktigt. Men det finns också någonting. Det var en judisk psykolog som satt med i en rättegång mot en tysk nazist från andra världskriget. Jag tror det var en psykolog. Som hade blivit förundrad över den här personen som verkade vara så normal och så. Och han döpte det här till den banala ondskan.
Att det var konstigt då, alltså.
Den banala ondskan.
Banala,
alltså
konstigt.
Den vardagliga ondskan. Alltså att det fanns något sånt som var så funktionellt, som kunde vara så ond. Du har till exempel IG Farben som tillverkade cyklon B, som är gasen som de mördade judarna med i koncentrationslägren.
Ja.
Dödslägren. Och den här ondskan, den glömmer man lätt, men jag ser alltså inget hopp i borgerligheten som vi ser den idag, eller som den var på 1920-talet. Det var de enda som levde gott på 1920-talet och in i nazisttiden utan någon som helst konsekvenser för dem själva.
Det slår mig nu att det kanske har lite grann med likgiltighet att göra. Jag sa att man tänker på sig själv så kanske man ska, ja, man tänker bara på sig själv så kanske man försöker se lite grann från någon annans perspektiv, så är liksom, man ska hälsa och så, man sitter i samma rum, men det slår mig det att de som gjorde den här gasen, de tänkte nog inte så mycket på de andras problem. Det var ju liksom en likgiltighet, tror jag.
Just det, likgiltighet. Det är väl egentligen det som är nyckelordet. Likgiltigheten är skurken. Det är den som tillåter att sådana här saker händer.
Ja.
Det är ju, förlåt, jag kanske...
Nej, okej. Okay.
Nej, men jag tänker lite här på likgiltigheten som du nämner är ju också en form av indirekt handling. I exempel från kriget så fanns det ju interrogationsmetoder där du kunde ha, jag vet inte om ni har hört om något som heter trolleyology, en indirekt eller en direkt handling. Du hade en person som var fånge, och sen hade du ett glasfönster, och sen hade du en person, säg en soldat på andra sidan, och bredvid fanns det en människa i vit rock. Den vita rocken inger förtroende. Det kunde lika gärna varit en läkare. Och på bordet står det en modul som ger elektrisk ström till den här fången. Och när du vrider upp den tillräckligt mycket så är det dödlig mängd elektricitet. Och beroende på vad den här personen i vita rocken säger till den här soldaten att göra, så tar han ju sig på att trycka på, eller vrida på den här. Ja. Kunde då fortsätta vidare. Och detta är ju en form av, då kan man ju prata om en dålig handling, en direkt handling eller en indirekt handling. Likgiltighet är ju en form av indirekt
det där var ju,
handling.
Det var ett socialt experiment då. De skulle se ifall om det gick och få någon att göra något ont bara för att det var någon annan som bestämde över dem eller gav dem order till det.
Ja.
Och det var egentligen påhittat då att den här försökspersonen skulle få enormt mycket stötar, de som var dödliga då. De satt i ett annat rum och det visar sig att det var ju bara det var ju liksom, de blev lurade till att göra det där, men personen fick ju inte de här riktiga stötarna, utan de lurade personen till att trycka på de här knapparna, så det skulle verka som att nu med vilja ger vi de här stötarna för att hämnas, för att du kan inte göra de här utföra de här uppgifterna som vi tillger liksom till dig.
Jag ska inte gå för långt in. Nej. På det, för jag ska förra året. Men ett annat exempel är ju drönare. När man jobbade med drönare så satt man ju vid ett kontrollbord och du hade en skärm och så såg du på håll vad som hände. Du var alltså inte på plats. Ett sätt att öva för de här grejerna var ju videospel. Och då kan man prata om indirekt eller direkt handling, och jag tror att man blir lite säger man det ordet. Vill du säga det? Decentraliserad. Vill du säga det? Vill du säga
decentraliserad. Nej, kanske inte var det ordet.
Nej, men man blir mindre känslig för vissa saker. Okej, okay. jag släpper det där.
Ja,
man kan prata mycket om det här.
Ja, Peter, du fick inte prata färdigt förut, eller?
Nej, jag är tillbaka nu här igen.
Okej.
Okay. Ja. Jag tänkte bara, det var det praktiska biten av godhet och önska som jag tänkte gå in på lite på. Det är det där att vissa tänker så att, jag vet själv att jag var lite i de tankarna att vara snäll är samma som vara god. Men sen så efterhand så upptäckte jag att när man är snäll så börjar kanske folk trampa på en och utnyttja att man är snäll. Så jag har förstått att godhet är mer är något annat än att vara snäll. Att säga ifrån när någon utnyttjar en är att vara god. Då ger man den personen en möjlighet att ändra sig också och kanske ta itu med något skadligt beteende som han eller hon har. Så att det är min tanke att skilja på godhet och snällhet.
Ja, det handlar ju om att man ska kunna säga som det är, att säga ifrån då, för det fria ordet är viktigt. För många gånger så vågar man inte säga ifrån.
Jo, jag skulle säga det.
Ja, nu tog du bara kom in här, Olof, ja, men det är okej.
Okay. Ja, för han gav mig mycket. Men ja, jag skulle säga det, att när det gäller, jag håller inte med där. Alltså, jag tycker snällhet och godhet egentligen är ungefär samma sak. Däremot finns ju dumsnällhet, och det är väl det som är syftet på de här avarterna inom snällhet som man ibland pratar om, snällism. Det är väl att man inte tycker om dumsnäll, vad man uppfattar som dumsnällhet, ja, i alla fall.
Menar du det att det finns sådana som har den uppfattningen att ja, de är snälla bara för att de inte vågar någonting annat?
Ja, precis, att de är naiva och snälla för den sakens skull. Det är det man menar. Det är därför det har dålig innebörd i vissa sammanhang, för att man förknippar det kanske med dumsnällhet.
Men så behöver det inte vara. Det är bara en dum fördom som de har utifrån deras perspektiv då, för att de kanske inte vet så mycket själva.
Ja,
Peter.
Ja, ju. Det var en tanke till jag hade, det var det här med uppoffring också. Jag tänker att det hänger ihop också med godhet. Att när någon, kan ta ett exempel, att någon kör in och krockar min bil. Och han kommer till mig och säger att tyvärr, jag har inga pengar, jag kan inte ersätta dig för det här. Och man vet, om jag vet den personens situation, jag kan säga att okej, okay, vi har en plan för hur du ska kunna betala det här. Eller om jag kan vara god, så kan jag säga att det är okej, okay, du behöver inte betala, jag får lösa det här på ett annat sätt. Att det kan vara en godhet att ta på sig någon annans, den skada som någon annan har gjort på en. Det är en form av godhet. Och sen samtidigt som att inte låta folk trampa på en och utnyttja att man är god då. Det är lite skillnad där, tycker jag, på godhet och snällhet. Det är det jag försöker.
Ja, man ska väl försöka, man ska väl försöka och försöka vara försiktig, för att det finns sådana som utnyttjar det och försöker lura folk tack vare det där med att folk är artiga och snälla och så. För ta det exemplet med bilen då. Att jag tog ju körkort då för många år sedan, och då fick jag som råd att erkänn inte att det var ditt fel, för det kanske inte var ditt fel. Om vi säger att man råkar ut för det i trafikolyckan då, för att det blir en sån här rättstvist då, och då brukar de här i tingsrätten döma vem som ska stå skyldig då för just den här handlingen. Och det var på internet, det var sån här knasiga påhitt om scam då, att det var folk som det var idioter som sätter sig i bilar i Amerika då och lät bli påkörda. Och så var det mängder gubbar i bilen som gnällde på att jag har ont i ryggen, du ska ge oss pengar annars ringer vi polisen. Man kan bli lurad också, men...
Men jag, om jag får lov att tillägga något där, så tänker jag att snällhet och godhet har, och som jag sa innan, är de bästa intentionerna, så kan också de största överträdelserna göras. Jag tror att någonstans mellan en snällhet eller en godhet, någonstans emellan, det är att snällhet där det inte sker någon självutplåning, att man inte gör våld på sig själv. Nej. Och den andra extrema, godhet på bekostnad av andra. Någonstans däremellan ligger ju någon form av jag tänker någon form av godhet eller snällhet.
Alltså, jag får väl, jag ska rätta det, kritiken som jag gav till Peter då, att man ska inte vara alldeles för stolt. Det handlar om, tror jag. Man ska vara lite ödmjuk det där med att vara god då. Så att
jo, alltså det är väl det att man säger ödmjukhet, det är väl också, det har kanske inte så, jag vet inte om det har så stor del i godhet, Men det är ju en viktig egenskap också att vara ödmjuk.
Om jag får tillägga en sak så tycker jag så är det viktigt att skilja också på att vara god och trevlig är inte nödvändigtvis samma sak om man ser trevlig i bemärkelsen. För man kan ha bristande social kompetens till exempel och trots att man är väl bunden till att göra det moraliskt rätta. Så man kan ha, så det finns inte nödvändigtvis någon connection helt och hållet exklusivt mellan, liksom så här, när det gäller att vara god och att vara trevlig.
Ja, ni har inget mer att säga nu?
En kort grej bara som jag kom tänka på. Att nu fick jag lite blackout här tyvärr. Jag får det ibland.
Ja, du får...
frågan är också, det är bara en fråga jag ställer mig. Att om jag gör någonting som är ont, men mitt syfte är att det är gott, ska vara gott. Är det ont då? Alltså om ni förstår min tanke. Frågan är ifall det är min intention som avgör vad som är ont och vad som är gott. Eller om det är själva resultatet som avgör.
Alltså resultatet kan man ju alltid utvärdera. Men man vill... Man ska nog inte bli lurad av att vara för snäll eller god. För man kanske gör fel ändå. Ja, vi ska avsluta nu. Ska vi... Ja, alltså idag har vi pratat om hur man ska se ljus på tillvaron eller om vad som är mörkt, det vill säga vad som är gott och ont då. Och hur vi definierar ondska i samhället. Och jag får tacka så hemskt mycket de som var uppe här och diskuterade det här ämnet idag. Och så får jag tacka för den här torsdagen då. Så kommer vi väl tillbaks nästa vecka. Tack och hej. Yeah. Let me do my dance in this bitch. Gonna be case closed. Made 100.